mina vänner.
Det är många som säger liksom att farsan har skapat den här snuskkulturen.
Alltså det är fräckt på ett sätt som man inte tidigare har skådat i Sverige.
Han skapade någonting helt eget. Jag vet inte, det är bara det bästa festmusiken som finns.
Nej, men han har nog aldrig mått bra. Han kunde ju vakna på nätterna och skrika.
Jag och pappa visste redan på 80-talet att han var tvungen att dö först. Sen skulle han bli stor.
Det är knökfullt i folkparken i Sollebrunn den här västgötska sommarkvällen 1993. Ute på parkeringen står amerikanarna uppradade i långa rader. Och inne i den lilla skogsdungen är förväntningarna lika höga som promillehalten. Annonsen har utlovat Sveriges vidrigaste show när griståget har turnéstart denna lördagskväll. Ljud från YouTube-kontot Eddie Medusa Forever. Under tiden som komikern Svullo underhåller ute på scen med sina låtar råder febril aktivitet backstage. Den tandlöse fakiren El Salama förbereder sig inför sitt paradnummer som går ut på att han tänder eld på sitt kön. Framför en spegel rättar strippan Nadja Palme till sina stringtrosor medan showens stora dragplåster sitter i ett hörn och sänker öl efter öl. Kanske funderar raggarkungen över hur han egentligen hamnade här. Han som la av med turnerandet redan på 80-talet och helst sitter hemma själv i sitt hus ute i skogen. Det är möjligt att han klappar lite för strött på Nya Testamentet som ligger i skinnjackans inneficka. Samtidigt som han besviket konstaterar att publiken där ute inte är intresserad av hans mer finstämda religiösa låtar. De har kommit för att se snuskgubben som retat gallfeber på etablissemanget i över 15 år. Och vem är han att neka dem det? Han sveper den sista slatten innan han tar på sig sina svarta solbrillor och kliver ut på scen. Du lyssnar på P3 Musik dokumentär om Eddie Medusa. Snusket, supandet och sorgen. Jag heter Siri Hill. Errol och hans lilla syster sitter och trycker under köksbordet. Det är fest igen. Mamma Mary är full och de vuxna skiter fullständigt i de två storögda barnen som med skräckblandad förtjusning insuper allt som sker runt omkring dem.
Han växer upp i en ganska trasig familj. Det är missbruk, det är slagsmål, rena övergrepp från styvfäder.
Det här är Eddie Medusa-fanet Thomas Engström som driver fansajten Eddies himmel.
Systern var väl den fasta punkten. Hans mamma var ju gravt alkoholiserad och hade ständigt nya karlar på besök. Det finns någon historia om när hon sitter och super och han gömmer sig under bordet för att liksom komma ifrån.
Det är slutet av 50-talet och Errol Norstedt har många anledningar att vilja drömma sig bort. Han har redan hunnit bo på fler ställen än han kan minnas. Fått tänderna utslagna av en styvpappa och sett alldeles för många vuxna knulla, spy och slåss.
Det är en så fruktansvärt trasig uppväxt. Och det här var ju någonting som förföljde honom genom hela livet.
De ständiga flyttarna gör att Errol hela tiden måste byta skola. Och varje gång han dyker upp i ett nytt klassrum inser han att familjens rykte föregått dem.
När han kom till en ny skola så blev han genast mobbad. Det var tydligen så han hade det. Med enormt mycket mobbing, för han var ju väldigt hårt ansatt.
Errols vapen blir humorn. Egentligen är han rätt blyg och skämten blir som en rustning. Med den pågör klasskompisarnas glåpord mindre ont, samtidigt som man slipper sig själv för en stund. Snart kommer han också att upptäcka en ny värld att fly in i. Tack vare den svenska stjärnan Little Gerard.
Och han körde en låt som heter Bonacera. Bonacera, Signorina, Bonacera.
I dokumentärfilmen Errol Norstedt, alias Eddie Medusa, berättar Errol för den norska filmregissören Bodil Furu om mötet med musiken.
Och jag tyckte det var jättebra. Jag var 10 år och bestämde att jag ska bli rockstjärna, precis som Little Gerard. Jag var ju mycket mobbad i skolan. Och just när han slog igenom med Bonacera så gick jag i en skola där jag var väldigt mycket mobbad.
Trots att det gått över 40 år när intervjun görs så minns Errol känslan som igår.
Och då hade jag ju drömmar om att jag ska bli rockstjärna och så ska jag komma tillbaka. Och så ska jag sjunga i aula för dem, rock'n'roll, och då ska de få stå där nere och liksom ångra att de har varit så jävla dumma mot mig när jag står där som rockstjärna. Jajamensan.
Drömmen får dock vänta, för mamma Mary har inga pengar över till sonens nya intresse. Det är först när han är 15 år som han lyckas tjäna ihop till sin första gitarr.
Jag jobbar på en bondgård och så tjänar jag ihop 90 kronor kostar min första gitarr. Det var väl ungefär vad jag hade tjänat då under hela sommaren på den här bondgården. Jag hade 2 kronor i timmen.
Errol stänger genast in sig i en skrubb hemma i huset och börjar öva. Och det tar inte lång tid innan han på egen hand lärt sig bemästra sitt nya instrument.
Och då började jag göra låtar och sånt, va. Och då var det ju fortfarande den här drömmen om att jag ville bli känd och stor stjärna och berömd och miljonär och det.
Jag minns som igår min ljuva barndomstid, fast det nu var ett tag sen. Fast vi aldrig tänkte på vår framtid hade vi den ändå kvar. Sen önskar man ibland att man finge tillbaks den. Den ljuva tid som fanns då i min trygga barndoms ljusa unga dag. 13 år, 13 år, vi var bara 13 år.
Det är fullt ös i logen i Tidaholm. Inne i IOGT:s gamla ordenshus repar 4 långhåriga killar med utsvängda jeans.
Pack of Losers. Ett motspann som spelar pop och rock covers. Jag tror att de spelar mest för att de ville ha någonting att göra. Det var en ganska liten stad. Det var väl antingen del att gå ut och festa som gällde.
Det har blivit sent 60-tal och 20-årige Errol har äntligen hittat ett sammanhang.
Det var ju Tidaholm som man för första gången i sitt liv fick någon slags gemenskap med vänner och musik. sin första stabila punkt i tillvaron.
När han inte repar The Who covers med Pack of Losers sitter ensamvargen Errol helst hemma och skriver eget. Men det blir ändå en och annan runda på stan.
Åh, han var lång och han var smal. Han hade långt ljust hår och han hade en vit armé. Rock var ju modern på den tiden. Ja, det var ju... Oj, vilken kille liksom.
Rosine Velander är 14 år när hon träffar Errol första gången.
Ja, den måste ju varit ute på stan på Ströget. Alltså, jag är ju uppvuxen i kristet hem med kristen släkt. Och sen blev jag ju tonåring och sen då var inte det roligt. Utan sen sticker jag ju ut. Och mamma fick jaga mig liksom.
Den revolterande pingstflickan faller handlöst för Pack of Losers 6 år äldre gitarrist.
Då sa du veta, hemma hade vi ingen tv. Jag fick aldrig lyssna på, vad heter det, 10 topp på radion eller någonting. Jag var ju helt nollad när det hände sånt där. Så det här blir ju jättehäftigt.
Det tar inte lång tid innan Rosine börjar skolka för att kunna hänga hemma hos Errol.
Ja, då sa du ju veta att jag tyckte jag ju vilken väldigt rolig familj jag kommer till. Här säger man och gör precis som man vill, till skillnad mot så hårt hållen som jag var hemma. Och sen är jag så ung så jag har tänkt på det efter, men liksom, jag har ju inte fattat på den tiden liksom att han var en sån trasig person och vilken hemsk upp. Växt av, så det var ju något som jag aldrig hört talas om, som inte existerar. Med mamman och så den sprit och piller och som hon pysslade med. Jag hade ju aldrig varit i något sånt. Och Errol han beklagar ju sig aldrig liksom. Han har ju nämnt då en del grejer, men det var ju inget som han satt och var ledsen och stönade över eller att det var synd om honom och så.
Samtidigt som relationen mellan Errol och Rosine blir allt seriösare så går Mods eran i graven, vilket tvingar Pack of Losers att tänka om.
För att överhuvudtaget kunna få några spelningar så var de tvungna att byta inriktning och det gjorde alla under den här perioden. Så de blev ett renodlat dansbandsband helt enkelt. Där de gjorde svensk toppshits, kärlekslåtar och det var en hel omvändning.
Det är tidigt 70-tal när medlemmarna i Anders Norstedts orkester kliver ut på den provisoriska scenen inne på Tidaholms bibliotek. De 4 medlemmarna har breda polisonger och likadana rutiga kavajer. Med glimten i ögat river Errol av 40-talshitten Hallå du gamla indian. Klippet är uppladdat på YouTube av kontot Medusa Fan.
Jag tror aldrig jag var med ute och hörde på dem då. För då var ju Anders liten.
I samma veva som Errol sadlat om till dansbandsmusiker har han också blivit pappa.
Jag var 16 år när jag blev med barn och så var det precis till 17 när jag fick Anders. Helt plötsligt är jag hemma för den där bebisen med kar och så skjuter jag ett hem.
Samtidigt som Rosine byter blöjor, tvättar och lagar mat harvar Errol på med musiken. Men dansbandsorkestern drar knappt in några pengar. Errol tvingas därför motvilligt att ta ett jobb på fabrik.
Och när han hade ledig helg då låste han in sig i stora rummet för då gjorde han bara musik. Och så att det blev liksom, vi kunde inte ha någon hemma, vi kunde inte gå bort. Och det fanns liksom inte pengar. Och...
Den enda fördelen med pengabristen är att Errol inte har råd att supa till så ofta.
Och alltså jag säger också att Errol är världens snällaste människa, men spriten, nej, då blir jag faktiskt rädd. Ja, och till exempel, han jobbar på fabrik och en dag kommer han hem och så säger han, jag har sagt upp mig. För jag vill ha på arbetshandskar, det fick inte jag utav chefen. Alltså, vad har du gjort? Alltså, vi lever på nu då? Så det var ju liksom, var massa sådana grejer.
Till slut funkar det inte längre. När lilla Anders är 2 år får Rosine nog.
Pappa och mamma skilde ju sig. Och då flyttade pappa till ett hus bredvid vårat, mitt emot. Och där har du flickan i huset mitt emot till exempel.
Jag har en dröm, en dröm jag hoppas kan bli sann. Vill älska dig, vill bli din ende och din man. Fast jag vet att det ändå ej blir så jag hoppas än. Flicka i huset mitt emot, känslor ut i ord. Det finns så mycket vackert som jag ville säga dig. Dricka i huset mitt emot. Dricka i huset mitt emot. Dricka i huset mitt emot.
Koncentrerat rör Errol ner den sirapsega vätskan i kastrullen. Skilsmässan från Rosine har tagit hårt och han är pank. Men istället för att komma krypande tillbaka till fabriken så har han fått en strålande och en okonventionell idé.
Ja, han började sälja hårmedel. Han blandade helt enkelt glycerin med vatten, satt ut annonser i tidningarna och påstod att det skulle vara en helt fantastisk bot mot håravfall.
Fanet Thomas Engström.
Det var genialt. Folk köpte ju som aldrig förr. Och han fick ju till och med återbeställningar om jag har förstått det rätt. Så att det var ju ett genidrag för att få in pengar. Bedrägeri skulle det väl kallas idag kanske.
Det sägs att framgång föder framgång. Och samtidigt som kulorna från hårmedlet tillar in så får Errol äntligen ett break i musiken. I åratal har han skickat in sina låtar till olika skivbolag i hopp om att någon ska nappa. Några enstaka spår har spelats in av andra dansband. Men nu får han äntligen ett eget skivkontrakt. 1975 släpps debutalbumet Errol.
Jag har vandrat runt i världen ända sen.
Den svensktoppsosande plattan innehåller låtar som 13 år, Flickan i huset mitt emot och Tampico.
Det är en klassisk 70-tals dansbandsskiva. Det gavs ut hundratals med såna här skivor under den här perioden. Det som är unikt med den är väl egentligen att... Ja, det är inget som är unikt med den här skivan. Och jag tror han har sagt att det här var den enda skivan under den här perioden som inte sålde. Den floppade totalt. Någonstans har jag sett en siffra om att det var ungefär 500 exemplar som köptes runt om i Sverige och resten kasserades.
Errol är djupt besviken. Och inte blir det bättre när han läser Mats Olssons spydiga recension i Expressen.
Errol har inga som helst undermeningar i sin musik. Den är enkel och svensktoppstrallvänlig. Ingen kan anklaga texterna för att vara väsentliga. Med andra ord, skräp. Men rätt festligt skräp. Lite småvansinnigt, gjort med distans och lättsinne. Framförallt är det roligare än den dynga som väller ur den kollektiva gödselhög som kallas dansband.
Det är en tråkig recension, men det är ju inte en brutal, blodtörstig sågning.
Det här är kulturjournalisten Ika Johannesson, vars hjärta klappar lite extra för Eddie Medusa.
Men har man så höga förhoppningar, och det är ju roligt ändå på liv och död, har man så låg självkänsla som han hade, då blir det ju ett hugg i hjärtat. Och det uppfattar han det ju som, minst sagt.
För Errol känns det som att karriären är över, innan den ens hunnit börja.
Han har ju alltid varit på utsidan. Så att han kämpade ju alltid för att bli accepterad av etablissemanget, av stora media, radio, Svensktoppen och allt. Men det funkade ju aldrig riktigt.
Lösningen blir att än en gång ta på sig den där rustningen han bar i skolan.
Jag är besviken över den här floppen, så började han spela in sina kassetter. Och jag tror att det var Mannen utan hjärna som kom 1976.
Mina vänner. Det är verkligen trevligt och roligt att ni ville skicka efter det här bandet. Det är väldigt trevligt och roligt att ni just idag förmodligen har betalt 59 spänn för det här bandet. Det är väldigt roligt, särskilt för mig. För jag är nämligen lurat in er på bara kroppen.
Errol, som vid den här tiden flyttat hem till sin nya flickvän Hanne Mikkelsen i Skåne, börjar sälja kassettband som innehåller en blandning av grova sketcher och skojlåtar.
Alltså det är fräckt på ett sätt som man inte tidigare har skådat i Sverige.
Och han gör det under en minst sagt provocerande pseudonym.
Mitt namn är Hitler och här står jag och räcker för pengar som jag tjänat på er.
E-Hitler skapades egentligen bara som ett sätt att väcka uppmärksamhet i kvällspressen. Han hade väl inte råd att bekosta så stora annonser. Så för att kunna få någon som helst uppmärksamhet så kom han på genidraget att skriva Hitler i rubriken. För då kommer folk att läsa.
Reaktionerna låter inte vänta på sig.
Han fick enorm skit för det. Oj vad de skrev i tidningarna. Men det var väl också den bästa reklamen han kunde få. För de här kassetterna sålde som smör. Folk älskade det. Jag är en röve och jag är en bög. Varje fredag kör jag upp och ner för att vara spröksam i röven pojkar.
Med karaktärer som Greven von Bögröv och Efraim Barkbit tar Errol i så att han spricker. Så pass att han faktiskt ångrar sig.
Nej, jag tror att han började med att gå alldeles för mycket över gränsen. För redan den första kassetten drar han tillbaka efter 20 sålda exemplar. På grund av att han ångrade en av låtarna. Och jag tror inte jag ska citera den låten. Den heter Negerjävel.
Låten sjungs av den extremt rasistiska karaktären Roger Ballis.
Och det här var ju en ganska hemsk låt. Som jag inte riktigt förstår varför han spelade in. Men det gjorde hon inte han heller. Eftersom han senare drog tillbaka skivan. Och den har ju aldrig getts ut efter det.
När Errol året därpå släpper nästa kassett har pseudonymen E-Hitler tillfälligt blivit till E-Hilter. Den som är orolig för att humorn blivit rumsren kan dock snabbt andas ut.
Ja, Börje Lundin. Välkommen, välkommen till vårt lilla residens. Vad är det här nu, undrar man. Börje Lundin, vem är det? Jo, det är nästa kandidat till Mulliamanskrisen i Expressen. Vill du berätta om hur det går till, Börje Lundin? Din kandidatur, vill du berätta lite om den?
Jag skickar in förhörningar text till den senaste biten som jag har skrivit.
Jaha. Och vad heter den då?
Ja, den heter Fruntimmer sa han ha knulla med.
Fruntimmer sa han ha knulla med. Fruntimmer sa han ha knulla med. Fruntemössan och knulla med, knulla med, knulla med.
Och visste man inte vad han hade genomgått så kunde man tro att det här bara var i skojlåtar som inte hade någon slags verklighetsbakgrund. Men känner man till bakgrunden till hur han växte upp så fattar man att hans produktion kanske snarare var någon slags biografi över hans liv.
Vi ska inte sticka upp och tro att vi är lika intelligenta som kära. För det är det inte så. Vi har ingenting i huvudet och vi ska bara hälla käften och inte tjata.
Att det är just Errol Norstedt som ligger bakom de storsäljande kassetterna är det dock ingen som vet vid den här tiden. Men det kommer snart att ändras. Vid sidan av humorkassetterna har Errol fortsatt att skriva seriösa låtar. Men det är inte längre dansbandsballader som gäller, utan rocklåtar på engelska. Han har till och med tagit sig ett nytt artistnamn. Och nu är det dags för Eddie Medusa att ge ut en LP. Men innan albumet är klart upptäcker skivbolaget att E. Hitler gjort en potentiell hit.
Hej, jag gjorde rocken!
Vad fan säger du, din jävla punkare?
De övertalar Errol att Eddie Medusa borde plocka upp låten med en något rumsrenare text. Och resten är, som man brukar säga, historia. Errol sitter hemma vid köksbordet i Skåne och vet inte riktigt vad han ska känna. Året är 1979 och samtidigt som den humoristiska punkjävlar gjort succé så ser Errol besviket hur de seriösa engelskspråkiga spåren på plattan går helt under radarn i Sverige.
Och det här upptäcker ju skivbolaget. De vet inte riktigt vad de ska göra med den här rockartisten Eddie Medusa.
Bolaget övertygar därför en motvillig Errol om att han borde slå ihop sina separata karriärer.
Då blev Eddie Medusa och E. Hitler samma person på något sätt.
Sammanslagningen av hans alter egon är inte det enda som bekymrar Errol. Punkjävlar må ha gått hem i stugorna, men den får ingen radiorotation.
Och den blev ju ansedd som våldsförhärligande, så den spelades ju aldrig i radio. Och då, redan då var det kört allting.
En både road och irriterad Errol berättar senare för norska filmaren Bodil Furu.
Redan från början var Eddie Medusa tabu. Han fick inte spelas på radio och tv. Han var våldsförhärligande. Sen kom nästa singel som hette Mera brännvin. Då var ju det alkoholförhärligande. Då låg man ju ännu mer risigt till.
Dessutom sågas han än en gång av Expressens Mats Olsson.
Punkjävlar var ett oförärligt skämt av skivbolagsanställda och teknikern Anders Oredsson. Men det finns ingen anledning att göra en hel LP med material som inte vet om det ska vara raljerande eller allvarligt.
Och det tror jag tog jättehårt.
Ika Johannesson igen.
För att även om Punkjävlar som låt, det är ju en raljerande låt. Men den skivan var ju full av engelska låtar som jag tror att i Eddies ögon var 0% raljerande. Så där upplevde han sig liksom missförstådd ännu en gång.
Mobbningen i skolan har dock lärt Errol hur man förvandlar förödmjukelse till content. På kort tid komponerar han hela 3 låtar om sin fiende på Expressen. Nidvisorna går hem hos Eddie Medusas växande fanskara.
Jag upptäckte Eddie Medusa redan som kanske 10-åring. Och det var ju genom de här kassetterna som han spelade in. De här lite fräckare visorna.
Fanet Thomas Engström kan knappt tro sina öron när han lyssnar på sin storebrors kassett.
Och det som spelades upp på den här, det var ju sånt man aldrig hade hört. Det var ju liksom grovt på ett sätt som kanske en 10-åring inte skulle utsättas för. Men jag tyckte det var så ofantligt roligt. Jag satt och spolade liksom de här fram och tillbaka, de här låtarna.
Samtidigt som kassettbanden slits ut hemma i pojkrummen så gör de mer påkostade albumen Garagetejper, Gasen i botten och För jävla bra succé i raggarbilar och på förfester ute på den svenska landsbygden. Och när den nye raggarkungen sommaren 1982 för första gången ger sig ut på folkparksturné är peppen enorm. Hos alla, utom Errol själv.
Han hade ju aldrig egentligen varit så intresserad av att åka ut och spela på vägarna. För att han var ju en ganska introvert person egentligen som tyckte om att sitta och skriva musik. Kanske inte nödvändigtvis framför den, för han var också rätt blyg.
Det tar dock inte många spelningar innan Errol tinar upp. Bakom sina svarta solbrillor ser en svettig Errol ut över det enorma publikhavet. Han kan inte hjälpa att dra på smilbanden. Det är den 21 maj och han har precis slagit publikrekord i sin gamla hemstad Tidaholm.
Han kände nog att nu fick han sin revansch mot mobbarna när han stod där på scenen och folk skrek hans namn.
Och den turnén var ju helt otrolig. Alltså det var ju utsålda hus överallt och folk var som galna över att se honom. Så det måste ju vara ett råmäktigt för honom, tänker jag.
Man har sagt att hans ego växte enormt mycket under de här första succéåren. Men jag tror att det kanske blev lite för mycket för honom.
För att våga gå upp på scen dricker Errol enorma mängder alkohol.
I och med att han var kraftigt alkoholiserad så visste man ju aldrig vem man skulle träffa när han kom till spelningarna. Och han reste ju aldrig runt med bandet utan han blev ju, kom ju alltid lite efteråt, ofta plakat och körde sin grej. Han var väldigt svår att samarbeta med, har jag förstått.
Samtidigt fortsätter pressen att förfasa sig, vilket bara tycks öka Eddie Medusas popularitet.
Om tidningarna skriver att någonting är dåligt eller förbjudet eller någonting för liksom degenererat eller destruktivt, ja men vad gör ungdomar då? Ja men det vill man ju se, såklart. Så att ju mer tidningarna skrev om hur stökig turnén var, desto fler folk kom.
Året därpå ger han sig ut på vägarna igen, men sen får det vara nog. Tillsammans med flickvännen Hanne Mikkelsen drar sig Errol undan i sitt nya röda hus, långt inne i de småländska skogarna. Till 12-årige sonen Anders stora glädje.
Jag hade alltid ett kassettband i innerfickan när jag åkte ner till pappa och där jag spelade över vad vi spelade in och la på så att jag fick en hel sida där.
I Errols hemmabyggda studio Ronka sitter han och Anders i timmar och flamsar fram sketcher och skriver låtar.
För det var nämligen så man umgicks med pappa när man spelade in.
Kom in då.
Hej då!
Hej då!
Det är jävla oväder där ute.
Var är det jävla oväder?
Ja, minst 3 meter snö ute.
Han var ju Errol
när vi var hemma hos honom. Men precis i samma veva så kunde han ju bli Börje Lundin eller E-Hitler eller Eddie Medusa. Eller, han var väldigt ombytlig. Men det är klart, det är kanske jag som har färgats också av då att vi höll på att spela in hela tiden. Och han anammade de här olika karaktärerna när vi spelade in och det, så att jag vet faktiskt inte.
Och Kristina!
Och tack vare Hanne fanns där nere i huset i Småland så vågade jag ju skicka iväg Anders på tåg ner.
Errols första fru, Rosine Velander.
För Hanne var det i ordning att reda på och hade Errol bott själv då hade jag inte vågat för jag hade inte vetat om man var nykter eller inte nykter kom och hämta han eller lämna han eller...
Vi hade skitkul ihop. Och jag såg upp till honom faktiskt som han var min idol, inte för att han var Eddie Medusa utan för att han var min far.
Errol tillbringar resten av 80-talet i Studio Ronka. Han fortsätter att skapa humoristiska låtar, rockabilly på engelska och svensktoppsklingande ballader. Men han kliver inte upp på scen en enda gång, vilket i sin tur får kulten kring honom att växa ytterligare. ...1988 får han och Hanne dottern Linda. Men kort därefter spricker relationen. Errols supande har återigen kostat honom en familj. Sakta packar Errol ner starköl efter starköl i väskan. Det har blivit höst 1990 och efter 7 års uppehåll ska han ut på vägarna igen.
Jag tror han blir tvingad att ge sig ut på turné igen för att kunna få in lite stålar.
Kronofogden har nämligen hittat i den röda träkåken i de småländska skogarna.
Han har ju tydligen kraftigt undvikit att betala skatt för sina inkomster under början på 80-talet. Så de kommer och tar hans studio ifrån honom. Han har inga pengar kvar. Det är inte fogden tog, det söp han upp. Så att han var tvungen att börja turnera igen och ge sig ut på vägarna.
Motvilligt tar Errol på sig skinnpajen och de svarta solbrillorna igen. Men visst smälter han när han möter fansens kärlek.
De har ju saknat honom naturligtvis. Det är ju många års tystnad för att se honom. För jag tror att under den här perioden så har det skapats en kraftig myt om Eddie Medusa. Han har ju blivit en kultfigur under sin frånvaro. Så publiken blev överlycklig.
Errol kan dock inte skaka av sig besvikelsen över att publiken inte är intresserad av hans mer seriösa låtar. Han berättar själv i dokumentären Errol Norstedt, alias Eddie Medusa.
Men det är bara det att just under det här paraplyt Eddie Medusa så vill ju folk höra en viss typ av texter, va? Och då blir det ju de där texterna, och det blir om brännvin, det blir om brudar, det kanske blir om snus och slagsmål. För att de vill ha det. De betalar när de går in och tittar på mig. De förväntar sig vissa låtar, och då ska de få det också, för de har betalat för det.
Det känns ju som att så fort han gjorde låtar som inte var de här mer humoristiska låtarna, så höll de inte riktigt måttet.
Kulturjournalisten Ika Johannesson igen.
Om man tittar på hans karriär så hade han ju ganska många perioder där det gick väldigt bra. Men det var ju när han var Eddie Medusa, och det var ju inte den han ville vara. Han ville ju vara Errol Norstedt och bli hyllad för sin talang som låt- och musikskapare. Inte för sina bögskämt typ, eller att sjunga och supa och patta och knulla och så. Det var ju det han tog till. Så därför så måste det ju varit extremt knäckande när det var det enda som funkade.
Extra knepigt blir det eftersom Errol med åren blivit allt mer religiös och även börjat skriva kristna låtar. Jesus har egentligen alltid funnits med honom, men precis som med spriten är Errol periodare.
Det var inte görofta han ringde, men han ringde, och då var det det här liksom att han ville snacka om det kristna.
Det är hans första fru Rosine Velander han ringer. Hon som växte upp i pingstkyrkan.
När han ville spela kristet och sådana här. Sen pendlar ju den man och med som man är. Och så ibland var han ju arg på Gud, tyckte han inte fick någon hjälp då.
Jag har alltid tron på Jesus. Alltså. Jag kan inte komma ifrån det. Jag har försökt, jag har svurit och jag har förbannat och jag har skällt.
Med en stark öl framför sig berättar Errol upprymt om sin relation till Gud för Bodil Furu.
Och jag har varit jättesjuk många gånger och så har jag sagt, titta nu Jesus, var fan är du nu? Var fan är du nu din jävel? Jag ska slå ner. Får jag bara makt i himlen när jag kommer dit så ska jag exterminera hela jävla universum. Det är väl ingen idé att trampa på i den här jävla skiten år efter år. Och likadant är det ju för de andra. Krig och jävelskap. Lidande, lidande jämt. Man kan ligga knulla och ha det skönt under palmen eller något. Men nej då. Nej då. Men lik förbannat, vet du. Så har jag aldrig kunnat ge upp i sista andetaget tanken på Jesus Kristus.
När det är sensommaren 1993 är dags att dra ut på Sveriges vidrigaste show, ligger Bibeln därför tryckt i skinnjackans innerficka.
Griståget, ja. Det är en turné som är ett svar på Thomas Ledins rocktåg, eller någon slags motsats till det här, som man gör tillsammans med Svullo, en strippa, en fakir. Och det ska väl vara representationen av den fulkultur som många menar är Eddie Medusa. Griståget är väl menat att vara det svinigaste som någonsin har setts i Sveriges folkparker.
Gillar ni rock'n'rollerna jävlar? Vill ni se fjätta?
Errols stil på scen fångas i dokumentären Eleganten från vidderna.
Och stora patter!
Turnén blir dock kortvarig. Redan efter en månad kollapsar Errol. Efter åratal av supande har hjärtat nu sagt ifrån.
Sveriges Radio P3.
Ulf Elving efter två.
Vi ska börja med att möta en av de stora i rockbranschen i Sverige sedan många år, sedan 15 år till och med. Det är raggarkungen och rockidolen Eddie Medusa, alias smålänningen Errol Norstedt, som mitt i en stor turné drabbats av en svår sjukdom.
Det har gått några dagar sedan kollapsen när en oväntat munter Errol intervjuas i Sveriges Radio.
Det var pumpen som tyckte att det var väldigt roligt att gå i 187.
Mm-hmm. Och det här är en följd av 10 års supande. Du har varit berusad i 10 år, säger du i tidningen Idag. Är det så illa?
Ja, det Ja, från och till. Jag hade väl en period vid skilsmässan 89. Då höll jag upp i 3 månader. Då mådde lika illa hela tiden. Mm. Så att från och till så har jag supit i 20 år. Men konstant har jag supit i 10 år varje dag. Då. Runt 10 starköl och en liten flaska vin. Sådär.
Men när du har supit så hårt, hur har du kunnat jobba? För det har du ju faktiskt gjort.
Och saker är den att jag har ju alltid tålt en kopiös massa sprit utan och jag mådde aldrig dåligt så länge jag var lite halvt om halvt berusad då, va?
Samtidigt som griståget tuffar vidare utan sin stora stjärna så lovar Errol att han kommer tillbaka.
Ja då, man måste ju vara optimist, vet du. Visst fasen ska jag kämpa för att komma tillbaka, det är klart. Mm. Men jag måste ta det lugnt ett par månader minst.
Ja, du klarar det utan drickandet nu.
Ja,
du måste.
Ja, jag måste. Och otroligt nog så kan man väl säga det till. Om det är någon som lyssnar nu och har samma problem. När man kommer så långt och får det här ställningstagandet. Då är det faktiskt väldigt lätt att sluta. Det känns inte så farligt längre då. Utan man vet att. Jag säger så här att jag har en antabus i bröstkorgen. Det är mitt hjärta. Fortsätter jag dricka så dör jag.
Jag måste till systemet och köpa brännvin, för jag har ont i en tand. Jag måste till systemet och köpa brännvin, så säger alla ibland. När man går till systemet och köper brännvin, så skyller man på någonting. Och ingen vågar medge att tarmen suger när allting kommer omkring. Det finns så många svepskäl när vi svenskar ska köpa brännvin. Alla har en undanflykt när man vill ha sig en liten jamare. Ska vi gå till hotellet och käka middag, så säger man då och då.
Kön till merchen börjar äntligen mattas av. Och Lovisa Lindberg Bergendal, som vid den här tiden heter Leila, sätter sig ner och pustar en stund.
Jag jobbade ju då på bokningsbolaget som heter Luftgitarr.
Det har gått något halvår sedan Errols kollaps och nu är han tillbaka på scen igen.
Då så skulle jag vara med en kväll och sälja tröjor och sitta i dörren och sånt där, och det var där vi träffades.
När den 45-årige rockstjärnan lider fram till den 13 år yngre Leila, så det snabbt klart att det inte blev så mycket av den utlovade nykterheten.
Då har det redan fallerat, ja. Mm.
Och Errols raggningsreplik är inte heller vad hon förväntat sig.
Nej, men det var så här att eftersom jag har varit lite så halv crazy också, så liksom, jag har ju varit väldigt mycket sökande liksom, så sa han att han hade en bibel och att liksom att vi kunde liksom prata om Jesus.
Det är inte bara Leila som förvånas av Errols religiositet. Det gör även hans publik.
Nej, men då kunde han ha en vanlig spelning så. Och sen så, ja, man kan säga näst sista låten, sa han så här: innan vi tar sista låten då, så vill jag liksom bara att ni ska liksom tänka på att Jesus är med er och liksom här i Bibeln. Och, jag kommer inte ihåg exakt orden, men det var ju liksom som en sån här predikant, man ska säga. Och då blev de så här, de fattade nog inte riktigt, de stod som fågelhakar. Jag kommer ihåg att jag såg några raggare längst fram på scenen som tappade snusarna ur läpparna.
Leila blir inte frälst. Däremot blir hon och Errol, utan att hon riktigt förstår hur, ett par.
Nej, men alltså, jag kan inte säga att jag var trasig på samma sätt som han var, men jag var en väldigt vilsen person. Och på så sätt så just då så liksom passade in för varandra att liksom på något sätt stötta varandra.
Det blir dock mest Leila som stöttar Errol.
Nej, men han har nog aldrig mått bra. Alltså, han kunde ju vakna på nätterna och skrika. Och det var ju liksom, och så frågar man vad det var. Då var det ju liksom den där hemska styrpappan som fortfarande var med. Han fick utslagna tänder och liksom, ja, men allt möjligt sånt. Så att, nej, han mådde väl aldrig bra. Han hade väl bättre och sämre dagar. Det som hans gamla manager sa, att det var liksom, man visste aldrig vilken gubbe man pratade med från dag till dag. Därför att, jag menar, Han var ju ingen okomplicerad person, så att det var liksom, ena dagen kunde han vara den här stillsamma som läste korsord, nästa dag så var han liksom religiös, och nästa dag så var han lite crazy och kunde gå en period var nyktert, och sen så kom den period när det var inte nyktert, och då kunde nästan vad som helst hända.
Under mitten av 90-talet pendlar Errol och Leila mellan hennes lägenhet på Södermalm i Stockholm, hans röda hus i Småland och turnélivet på vägarna. Att döma av publikens jubel så tycks Eddie Medusas ställning som raggarkung ohotad.
Och det var ju på landsbygden som han var störst. I storstäderna så var ju Eddie Medusa en egentligen ganska okänd figur.
Fanet Thomas Engström igen.
Och jag var ju uppväxt på landsbygden, där liksom Eddie Medusa alltid på något sätt fanns närvarande. Han spelade lite grann på samma nivå som den gemene landsbygdsbon. Det var inte så PK, som han säger idag. Han säger det som för tillfället faller honom in. Eller det som låter roligt, helt enkelt.
Samtidigt så har det hänt en hel del med tidsandan sen Errol släppte sina första kassetter på 70-talet. Om E-Hitlers skämt om judar, svarta, kvinnor och homosexuella var grova när de kom, så känns de ännu grövre nu.
Jag har ingen aning om han var homofob eller rasist personligen. Det är omöjligt att veta. Han säger själv att han inte var det. Han säger själv att, ja, men fattar ni inte ironi, fattar ni inte att jag skojar, liksom, var ju hans svar när han blev ifrågasatt. Men samtidigt så kan man ju, är ju ändå det material han har gjort i vissa fall, det är ju rasistiskt och homofobiskt material. Så är det ju. Men hur det var avsett från hans sida, det är svårt att säga.
Jag kan ju nämna den gången när jag står vid telefonen i hallen och så farsar man ut i köket och slamrar med grytor och delar med det tredje.
Sonen Anders Velén Norstedt igen.
Och jag, när jag var ung, jag var ute på högerkanten och seglade rätt rejält. Så då frågade jag farsan att, farsan, hatar inte du blattar? Då slutar han slamra med sina grytor och så tittar han upp på mig med oförstående min och så säger han att, nej, jag hatar idioter. Och sen fortsätter han att slamra och så säger han inget mer. Och jag fick tänka på det där. Det tog flera år innan jag insåg att idioten, det var ju jag som hade ställt frågan.
Köpt mig en termos i en affär ner i Målilla. Den var jättefin tills jag slog i kaffe. Då gick den ut i tusen bitar.
Leila står återigen bakom merchdisken och kränger tröjor. Men den här gången har hon sällskap. Det är sommar 1998 och i barnvagnen intill henne ligger sonen Erik.
Då var det inte så mycket med turnéliv. Ja, men vi var med några gånger, jag och Erik, när han låg i vagnen när det var såna utomhusspelningar. Och då kunde jag stå och sälja tröjor med vagnen och sådana saker. Så att några gånger var vi med.
Errol har blivit pappa för tredje gången och han kallar skämtsamt sonen för sitt sista hopp.
Men, och sen var det liksom att han var ju sån att han behövde väldigt mycket lugn och ro. Alltså, även om man tyckte det var kul med Erik så orkade han inte ibland, utan då åkte han ner till Småland.
Andra gånger bryter den lilla familjen upp för att Errol börjar dricka.
Och då tyckte han också att det var bättre att han försvann eller att vi försvann. Och då drog han ur jacket på telefon. Och ibland så kunde det gå ett par veckor, han svarade inte, och det berodde på att han sjönk så mycket in i sig själv liksom. Och så att det var ju bara att vänta tills han ringde upp.
Fyraårige Erik sliter exalterat upp presentpappret på sina julklappar hemma i lägenheten på Söder. Det är julafton 2001 och han har fått ha sin pappa hos sig i en hel månad.
Och sen så har jag ett minne av i Stockholmslägenheten, och så kom jag och mamma in. Vi hade väl handlat någonting på Konsum och så öppnade vi dörren, och sen så var väl jag och farsan inte så himla koordinerade, så då råkade jag gå in hans ölmage på vägen in.
Och sen så skulle han åka på en spelning i början på januari. Och han åkte iväg och så sa han så här att nu har jag varit här så länge och nu ska jag iväg och spela. Nu måste jag åka till Småland och ha det här lugnet igen. Då sa han det liksom rakt ut. Alltså, så jag kommer och drar ut telefonen och du vet, jag ringer ju sen. Ja. Så han åkte iväg i början på januari på en spelning. Och sen så ja, sen åkte han till Småland och så tänkte inte jag så mycket mer på det. Så gick det en vecka, så gick det två veckor, så tänkte jag att ja, nu kanske han ska ringa snart.
Men Errol kommer aldrig att ringa igen. Torsdagen den 17 januari 2002 hittas han död i sitt hus i Småland. Hjärtat har till slut gett upp.
Erik, du var ju kanske var 4,5 och jag sa att pappa har åkt till himlen och han kommer stanna där.
Jag kommer ihåg att jag var där i hallen då.
Och du var ju så liten ändå, så att det blir så abstrakt liksom. Men jag kommer ihåg att jag sa så till dig och att du liksom tittade upp mot himlen. Jaha, är han där liksom?
Jag kommer ihåg att det tog ett tag innan jag liksom processade det där fullt.
Kvällstidningarna skriver om Errol, men i Sveriges Radio, som konsekvent vägrat spela hans musik, ger hans död endast upphov till ett kort telegram om att raggarfavoriten blev 53 år gammal.
Jag skulle säga att han hade ganska låg status vid sin död. Ganska bortglömd, försupen, sorglig.
Redan kvällen då jag får reda på att han har lämnat in, så börjar jag göra en hemsida för att dokumentera allt det här.
Fanet Thomas Engström.
Och jag tror att det är någon slags rädsla för att historien om Eddie Meduza skulle försvinna om inte jag börjar samla på mig information till eftervärlden.
Thomas rädsla ska dock visa sig obefogad. Utöver att nya generationer ständigt upptäcker Eddie Meduzas låtskatt, så har det under åren som gått sedan Errols död gjorts flera film- och radiodokumentärer om hans liv. Det har getts ut biografier, skapats museiutställningar, och i hans gamla hemstad Tidaholm firas nu årligen en Eddie Meduza-festival. Och i början av 2025 turnerar en nyskriven Eddie Meduza-show runt i landet.
Men sen hans död så har ju bilden av honom nyanserats.
Kulturjournalisten Ika Johannesson.
När man då får reda på mer om hans historia och de fruktansvärda saker han var med om i uppväxten, och man börjar se mer utvecklingen av Eddie Meduza och alla hans olika alter egon som ett form av överlevnadsbygge för hans psyke. Det blir en sån oerhört invecklad, rörande bild. Och så att jag skulle tro att en del av uppsvinget för honom är just att man började förstå mer. Var kom det här ifrån?
Jag är så glad för hans skull att han får upprättelse och att saker och ting blir så stort.
Errols första fru, Rosine Velander.
Fast jag blir ju ledsen att han inte fick känna något av det själv.
Jag och pappa visste redan på 80-talet att han var tvungen att dö först.
Sonen Anders Velén Norstedt.
Sen skulle han bli stor.
Och det är ganska intressant, för han sa så här liksom, då är det här med Mats Olsson och alla de här skribenterna som skrev dåligt, så här, ja men vänta till efter min död, då ska ni få se.
Leila, numera Lovisa Lindberg Bergendahl.
Och där hade han ju faktiskt rätt att han sålde väl bra då, men det var inte i närheten vad som såldes efteråt. Han fick ju till med en guldskiva postumt eller vad det heter.
Och den andra delen är ju att musiken har ju levt vidare. Och nu har den utvecklats på nytt via epadunken och att hans arv tas vidare på ett nytt sätt i en ny musikalisk kostym då. Vi lägger aldrig ner, röjer bättre än på Stureplan. Alla
vet vad som sker, vi dricker hela natten och hela dagen. Nej, men jag kände liksom så här att fan, det är dags att jag kommer ut och gör någonting. Inte bara sitter hemma och runka kuk och spela spel. Och så bara liksom som en gåva från ovan så kom liksom epadunken.
En av dem som var tidig med att hoppa på den nya genren är Errols yngste son, som tagit sig artistnamnet Erik Medusa.
Kände jag att det var en fortsättning av farsans musik. Det är många som säger liksom att farsan har skapat den här snuskkulturen, och det här är ju, det är, epadunken är väl den här naturliga fortsättningen som har liksom bubblat och utvecklats bakom kulisserna tills den exploderade liksom.
Precis som sin far är Erik dock inte trogen en genre. Men passa dig noga, annars får du en smäll. Hör käften.
Hör käften. Först så var det liksom att jag tröttnade lite bara på att producera samma epadunk om och om igen. Och sen så genuint blev jag intresserad av rockabilly. För jag har inte liksom lyssnat in mig så här noggrant på farsan förrän typ förra året. Och då, när jag lyssnade in mig, då blev jag liksom lite besatt och bara insåg, men okej, nu fattar jag varför folk älskar det här så jävla mycket liksom, när man har lyssnat igenom hela hans diskografi.
Och när han är ute och spelar blir det en hel del Eddie Medusa-låtar.
Först började det liksom i att jag hade inte nog med låtar för att köra en hel timme. Och då kände jag att det var naturligt att köra typ hälften mina låtar, hälften farsans låtar. Och sen nu så känner jag fortfarande att jag kommer aldrig komma iväg från att köra Eddie covers, för att först och främst så tycker jag det är väldigt kul själv. Jag älskar de låtarna. Och sen ser jag det som någon så här kosmisk liksom rättvisa på något sätt. Liksom att det här, och det är ju det folk vill ha också liksom.
Därför är så jävla bra. Jag menar alltså, det är så dumt. Och det är så svängigt.
Ika Johannesson.
Det spelas idag för att han var väldigt skicklig på det han gjorde. På att skriva svängiga, röjiga rocklåtar med lustiga, grova texter. Han skapade någonting helt eget. Och även om det inte alltid blev helt bra, även om det inte alltid är rumsrent, så jag vet inte, det är bara den bästa festmusiken som finns.
Men nu har jag gjort det bästa utav. Jag har gjort, brukt använt tiden bra?
Nej, jag har inte gjort. Jag har söpet på det mesta.
Vi ska låta vår huvudperson avsluta den här dokumentären med några sista visdomsord.
Jag skulle nog ha kunnat gjort den bättre, mycket bättre, 10 000 gånger bättre, men det är bara det att nu gjorde jag inte det.
Errol lutar sig bakåt och lägger armen över den ljusbruna skinnsoffans ryggstöd. Han är klädd i en svart t-shirt och det ljusgråa håret är halvlångt i nacken när han året innan sin död intervjuas av norska Bodil Furu och ombeds se tillbaka på sitt liv.
Som sagt var, så man får göra så gott man kan här. Och det gäller ju alla människor. Det bästa rådet en annan kan ge till fans, så står det. Tänk inte. Det lönar sig inte. Tänk man för mycket, då blir man tokig. Det är bättre att ta livet som det kommer. Vi vet bara om att vi lever här och nu. Och det kan ta slut så här.
Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Eddie Medusa. Programmet är gjort av Joanna Korbutiak hösten 2024.
Han står ensam på en väg och väntar.
om så många gånger för.
Producent var jag, Siri Hill. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om musik och ljudklipp i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. Petri Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.
Och det finns ingenting som säger att det blir bättre det här.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.